tvätta sin hud i det offentliga. Det blir det nästa vecka. Stina Näslund, Astrid Anka Krona och jag som heter Ulrika Hjalmarsson Neideman är tillbaka då. På återhörande.
Kropp och själ görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
Det låter ju nästan som en Bond-historia och det här är ju också någon slags agenthistoria i högsta grad.
Estländaren Evald Hallisk hamnade mitt i Europas farliga underrättelsekrig.
De trålade liksom efter agenter och fångade upp folk och utbildade dem här i Sverige.
Det här var ju en mycket hemlig verksamhet som hade kvarter på Östermalm i Stockholm. De finns ju egentligen inte.
Bildningsbyrån hittar du på Urplay.
Just jag har haft förmånen att få skriva en historia som tidigare inte har skrivits.
Följ med Vetenskapsradion Historia ut i trädgården, vars historia präglar oss ännu idag.
Nej, nu ligger jag ute i fält, men när jag kom tillbaka så vill jag åka till Svartsjö och ympa fruktträd, och då vill jag att du ska vara med. Och han sprang i sin labyrint, som man hade så här trädgårdslabyrint, så drack man öl efter, ansågs vara liksom nyttigt.
Lyssna tisdag klockan 2.
Om 2 timmar alltså. Här och nu slår klockan 12.
Vänder isär sömnen och stiger in, försjunker i dvala, sover sönder bandet. Hörde du din sju sovare? Jag somnar, du vaknar, sedan tvärtom, så vi inte råkar tala med varandra, råkar säga sårande saker till varandra. I vaket tillstånd eller sovande, som bänder isär svamlet vi steg in i, sjönk i, sjönk som stenar ner i, blottlagda en dag i sänder, blötlagda i allt jag bänder, isär, ska vi kanske gå isär? Eller är det bara åsikterna som? Men vi är inte ihop, det går ju inte ihop, du har hopat alla särskrivningar till särskilda skörskrivningar, sjukskrivningar. Jag menar, du skrev helt sjuka saker, sjunkna, insjunkna och omöjliga att bända bort när de väl sjunkit in. Det var inte hur du skrev det, med skrevet, skruvat. Det var skrivandet i sig som sårade sönder allsammans, mina händer och bundna versfötter. Blundar isär sömnen, skruvar av hopknipna ögonlock på skramlande burkar med någon slags drömlogik. Är det frukost snart? Du somnar, jag vaknar till en ny dag, redan i natt. Bänder isär, vänder iväg, försjunker i dvala, sover sönder symbiosen, klipper bandet, skriver bunden, lyrik med något slags drömlogistik. Men det rimmar ju inte. Det finns inga parrim, vi är inte ett par. Det här är ingen vaggvisa, det är bara slagg, Isa, sa du. Grus i ögonen, gnugga bort, bänder isär, somnar sönder mig i dina armar strax innan du vaknar. Och bandet slaknar, veknar, en fladdrande låga på en nedklippt veke mitt i veka livet. Det var inte helt självskrivet, men jag lovar jag skrek det helt på egen hand, i hand med dig. Medan du somnade ifrån mig. Jag vaknade från dina sinnen. bleka minnen, blekta slingor i mitt blonda sår, bänder isär och stiger upp. Vi har hört juni månadsdiktare i P1, Isabella Nilsson, läsa en dikt ur sin senaste bok Tomhet och ömhet, som kom ut i våras på Ellerströms. Det är en bok om ensamhet och besvärliga kärleksrelationer och består av 100 texter i blandade former. Det är essä, prosadikt och poesi av alla sorters slag, gärna rimmad. Isabella Nilsson är också översättare och tidigare i vår kom hennes tolkning av Emily Brontes dikter. Efter dikten idag hörde vi pianisten Antonio Oyarzabal som spelade Sans lenteur av Nadia Boulanger. Den här månadsdiktarveckan är det Simon Bong som valt musiken. Producent för dagens dikt är jag, Ann Lingebrant.
I Vetenskapsradion om några minuter. Om inte en meter var lika lång i hela världen och ett kilo var lika tungt på olika ställen, hur skulle det gå då? Ja, det hade minst sagt varit upplagt för missförstånd. För att undvika det kom meterkonventionen till för 150 år sedan. Vi är kanske inte ens om mycket världen över, men de här sakerna är vi ense om. Men hur fastställer man ett kilo när man inte längre har en klump i Paris som visar precis vad ett kilo är? Hör om det strax.
Och hur ligger landet i Studio 1 och Talkshow idag?
I Talkshow idag handlar bland annat om ledsna hundar. Författaren Agri Ismail har en kungspudel som både har gått i terapi och ätit antidepressiv medicin. Men hur vet man ens om ens hund brottas med psykisk ohälsa? Vi har också med en hundterapeut. Och så om en mytomspunnen film som plötsligt har dykt upp efter 50 år. Det var amerikanen Jerry Lewis som gjorde den här i Sverige på 70-talet med massa kända skådisar. Kulturjournalisten Hannes Fosbo är nu en av få som har fått titta på filmen. Och så gästas vi också av ståuppkomikern Kristoffer Nyqvist. Många såg honom kanske i På spåret, nu är han aktuell med en ny show. Vi ska prata om hur man gör humor av att vara socialt hämmad. Talkshow som vanligt med Jonas Bonnier och mig, Katrin Zimmermann. Och sen som vanligt så följer jag också Studio 1.
Det gör det, och vi ska fortsätta tala om internationella adoptioner och statsminister Ulf Kristerssons roll med tanke på hans bakgrund som tidigare ordförande för Adoptionscentrum. Nu rekommenderar ju adoptionsutredaren att staten ska be om ursäkt för de kränkningar som skett. Så vad vet vi om Ulf Kristerssons roll? Och så det kaotiska Gaza och hjälpsändningarna där ju ett 20-tal personer ska ha skjutits till döds i morse när de var på väg för att hämta mat och nödhjälp vid ett distributionscenter. Och i helgen så sköt ju ytterligare 31 personer till döds nära en hjälpstation. Så hur ska människor våga söka hjälp och hur delas hjälpen ut? Och sen, som vi brukar säga, något helt annat. Sommaren är här, strålande sol här i Stockholm idag och på många platser. Och därmed vaknar också småkrypen och vi ska ha koll på vilka. Två experter finns med. Helena Gråll och Lasse Johansson, 16.
Lyssna på Brottsutredarna med kommissarierna Bosse Åström och Sven Albin.
Man behöver inte vara kusin med Einstein för att förstå att det är highway to hell hela vägen. att hålla sig undan så pass lång tid som de här killarna gjorde. Det är inte snutet och näven.
Vi rör oss bakom kulisserna i granskningar av spännande fall.
The assumption is the mother of all fuck-ups.
Måndagar i appen Sveriges Radio Play och torsdagar 11.35 i P1.
Och här denna tisdag 9:09 ska det handla om att mäta meter och kilo. Om mänsklighetens samarbetstriumf.
Hur lång är en meter? Hur tungt är ett kilo? Ja, det vet vi exakt, för det finns internationella överenskommelser om det och om att det är just meter och kilo vi ska prata om. Hur skulle det vara annars?
Det hade varit helt hopplöst skulle jag vilja säga i dagsläget, för det är en förutsättning för internationell handel.
Vi hade antagligen kunnat köra bil idag utan de här internationella enheterna. Men det vete tusan om vi hade kommit fram till en laptop.
Meter och kilo och andra enheter ingår i meterkonventionen, vars 150-årsjubileum nyligen firades i Sveriges mätcentrum, Borås. Det är en 150-åring som med tiden snarare vässas än åldras. Aldrig har en sekund varit så väldefinierad som nu, och ändå är den under justering. Det här är Vetenskapsradion, jag heter Camilla Widebeck. Till firandet i Borås har flera hundra med mätintresse eller mätbehov samlats. Från industri, forskning och myndigheter. Utställningar visar hur man mätt exakt tidigare. Föredrag handlar om de moderna behoven. Forskningsinstitutet RISE står bakom. Här finns de så kallade riksmätplatserna för flera enheter. Det är hit man vänder sig för att kunna mäta exakta kilon eller meter till exempel. Men innan man börjar mäta exakt måste man enas om vad man ska mäta. Alltså att använda samma enheter. Det var där det började. Och behoven var stora, konstaterar historieprofessorn Dick Harrison.
Tänk hur det såg ut innan. Bara Frankrike hade 200 000 olika måttenheter. Dessutom var det olika längd, vikt, trots att det är samma enhet, beroende på vilken stad du befinner dig i. Det går inte att under de omständigheterna bygga en framtid. Alltså behövde man standardisera. Och meterkonventionen är vårt i särklass bästa exempel på att vi människor över hela jorden har kommit överens om just detta.
Dagens globala handel är svår att tänka sig med den tidens flora av måttenheter. Då kunde det vara svårt till och med inom ett land.
Ta bara en sån enkel sak som ifall du ska, vilket är väldigt vanligt i Tyskland, handla öl. Då handlar man dem i fat. Och det kan skilja mot 1000 liter i ett fat ibland, beroende på vilken stad du köper det. Det är alltså gigantiska misstag som kan begås med lätt förutsägbara bråk mellan köpare och säljare om du inte passar dig. Plus om du ska bygga något. Ska du bygga något stort, det kan vara en diligens eller en järnväg eller en räls. Ja, då måste du veta precis att muttrarna och spikarna är av helt rätt storlek. Och det är de ju inte. Alltså blir det fel gång på gång. Och det här är alltså ingen ny upptäckt. Det här våndades man över på 1600-1700-talet också. Och det här, alltså de som verkligen gillar det här, det är ju lurendrejer och fuskare som kan komma undan med att ha olika mått som man inte förväntar sig hos den andra. Och dessutom så måste du standardisera innehållet också. När man ska köpa pälsverk från ryssarna under medeltiden och tiden på den tiden, då köper man dem i timmer. Ett timmer motsvarar viss mängd pälsar. Ja, men hur många då? Och vilken stad är det som har det här timmermåttet? Etc. Det krävs alltså inte bara en nationell och regional utan en internationell standard om du ska ro in världen i en internationell framtid.
Och så blev det ju. Meterkonventionen kom till 1875. Men det började långt tidigare, vid det franska hovet.
Ursprungsidén är från upplysningstiden på 1700-talet och det sitter alltså kungar som vill tvinga igenom förbättringar över folkets egen vilja, för folk vill ju inte ändra på något och vill ha det gamla. Och i det här fallet är det den ofta utskällde franske kungen Ludvig den 16, han som sen blev halshuggen, som tillsätter kommittéer för att råda bot på eländet. Då har han 200 000 måttenheter som ska radikaliseras och reformeras. Och sen när han petas under franska revolutionen, då fortsätter revolutionärerna det här jobbet och ror i land land ett decimalsystem. Och deras idé var väldigt radikal. Det gällde att allt skulle gå i decimalsystemet. Alltså även dygnet. Du skulle ha 10 dagar på en vecka. Du skulle ha decidygn och centidygn och så vidare. Just det lyckades inte så väl. Men de fick igenom metersystemet. Och det är faktiskt en av de första saker som klubbas officiellt efter att Napoleon har gripit makten 1799. Men då är det Frankrike som har kört igenom det här. Engelsmännen, fransmännens dödsfiender, vill ju absolut inte plagiera Napoleon. Och de har fortfarande inte gjort det. De kör med sina yards fortfarande. Men de andra romanska länderna som ligger Frankrike nära i kultur och språk, de kommer under första hälften av 1800-talet att ta över det här successivt. Övriga grannländer, Nederländerna till exempel, tar över det på grund av grannpåverkan också ganska tidigt. Men sådana här tröga utsocknen som svenskarna, där krävs det alltså rejäl politisk och finanskapitalmässig påtryckning. Wallenbergarna till exempel, och Wallenberg går i spetsen för att Sverige ska ta det här också, för att det gynnar oss. Och Sverige blev då för exakt 150 år sedan en av de där ursprungliga makterna som gick in. Vi var 17 länder och skrev under meterkonventionen. Sen gällde det ju för svenska folket att köpa det här. Och det tar 10 år innan man lyckas tvinga igenom någon sorts övergång. Det kan vi fortfarande se exempel på i en tumstock. Den här vikbara tumstocken är en svensk uppfinning från sent 1700-tal. Och den är ju, som alla vet som håller i en tumstock, både graderad med centimeter och med tum. Där har namnet tumstock. Egentligen så var den tänkt att bli centimeterstocken som skulle lära svenskarna hur långa centimeter var.
Jaha, det var själva tanken när uppfinningen kom alltså.
Ja visst, och det och den skulle gå vika. Vikbara tumstocken, det var den svenska grejen alltså.
Handlar det från början just om längdmått? Är det meterkonventionen som är meter eller är det meterkonventionen som är mäta?
Ja, det är meter, en meter, och då hade man en standardmeter. Den har man bytt ut några gånger, numera mäter man den i ljus. Men ursprungligen så hade man en originalmeter som förvarades i Paris som skulle vara någon sorts internationell rikslikare. Men från det att man hade längdmått så byggde man ju snabbt in mycket tidigt tyngdmått. Jag menar, en av de stora pådrivande faktorerna bakom meterkonventionen, det var att postväsendet kom igång och internationaliserades. Och då skulle man mäta vikten på breven. Och då enades man om gram och kilogram. Och när man väl fick det att funka, för det var man tvungen till, då gick det lättare att få längdmåttet också. Sen byggdes ju det här ut under 1900-talet och idag är det ju oändligt mycket större, alltså med Kelvin och Ampere och Mol, alltså hela SI-systemet har vuxit fram ur meterkonventionen.
Dick Harrison, professor i historia i Lund. Ja, nu omfattar SI-systemet enheterna meter, kilogram, sekund, ampere som anger ström, Kelvin för temperatur, mol för substansmängd och candela för ljusstyrka. Och så finns det en hel rad enheter som härleds ur de här, som watt till exempel. En meter definierades länge av längden på en noga övervakad metallstav i ett slott i Paris. Precis som kilogrammet definierades av en lika omhuldad metallcylinder på samma plats. Men tidens tand var svår att undkomma. Man ville ha mått som stod sig, så prylarna har pensionerats, konstaterar Jan Johansson, ansvarig för riksmätplatserna på RISE.
Numera från och med 20 maj 2019 faktiskt då, så definieras alla SI-enheterna ur naturkonstanter, så kallade naturkonstanter. Och den som man brukar dagligdags känna till som naturkonstant är hur fort ljuset går. Det läser man om i skolan, alltså ljusets hastighet i vakuum. Och den naturkonstanten har ju använts ganska länge, sedan 80-talet, när man det gäller att förverkliga en meter. Så då har man laserljus och så under en viss tid går det ljuset med ljusets hastighet i vakuum och så mäter man upp med tid samtidigt. Och tiden kommer ju då från atomklockor, som till exempel cesiumatomklockor som vi har bredvid.
Så för att ha exakt koll på en meter nu för tiden så räcker det inte med att jämföra med en metallstav i ett valv i Paris. Nej, nu måste man ha koll på två naturkonstanter för att få till sin meter. Ljusets hastighet i vakuum och en viss energiövergång i en cesiumatom som fastställer sekunden. Fördelen är förstås att de här är konstanter. En prototyp i ett valv förändras lite med tiden och måste skyddas och skötas för att förändras minimalt. Naturkonstanterna är just konstanta. De finns ju dessutom överallt hela tiden, även om själva mätningen kan vara en utmaning. Kilogrammet var den sista enheten som gick över från att vara en grej till att baseras på naturkonstanter. Så medan Rice i Borås fram till 2019 hade utmaningen att ta hand om ett föremål, en prick ett kilo tung liten cylinder av platina och iridium som skulle stämmas av regelbundet mot världskilogrammet i Paris, så har de nu att se till att kunna mäta ett kilo riktigt noggrant utifrån naturkonstanter.
Vi har då valt den vägen att man kan tänka sig som en gammaldags balansvåg som fanns i butiker för länge sedan, där man lägger en vikt i en vågskål och så hade man en påse mjöl i den andra vågskålen och så fick man balansera den här balansvågen på ett sådant sätt då så att man fick rätt mängd mjöl.
Men i den nya exakta balansvågen ställs inte en prydlig liten kiloklump i ena vågskålen, utan istället appliceras elektrisk dragningskraft, motsvarande den nya kilogramdefinitionen.
Den har att göra med Plancks konstant, den har också att göra med elektronens laddning som också är en naturkonstant, och den har att göra igen med tid.
Så det är otroligt mycket mer komplicerat nu att säga vad ett kilo faktiskt är än vad det var fram till 20 maj 2019.
Det är det definitivt, men en stor fördel är ju då att man kan med den här wattbalansvågen, den här balansvågen, så kan man ju förverkliga vilken vikt som helst. Man behöver ju inte dra med elektrisk kraft just ett kilo, utan man kan ju dra motsvarande ett gram eller delar av gram. Så definitionen nu tillåter ju vilken vikt som helst i den andra vågskålen.
Världskilogrammet i Paris, liksom kopiorna i olika länder, till exempel den i Borås, har gått i pension. Men många pensionärer får ju extra knäcka på sitt gamla jobb när de är svåra att ersätta. Och det gäller här. Den svenska prototypen används fortfarande. För den där wattbalansvågen som Jan Johansson pratar om, den är inte på plats än. Desto mer förvånande är den högtidliga avteckning som sker på scenen i Borås.
Då kör vi. 3, 2, 1.
Täckelset dras undan för en liten glaskupa och under den kan man se den svenska kilogramprototypen. Hitförd från Paris 1889. Normalt sett förvarad bakom lås och bom där inget ska kunna påverka den minsta lilla. Nu visas den upp för en större skara människor för första gången sedan 1950. På första bänk hittar jag Håkan Källgren, nu pensionerad, med en t-shirt han fick vid sin pension med trycket Mr. Rikskilo och en bild på cylindern.
Jag har varit ansvarig för underhållet av den. Och varit i Paris 2 gånger jämfört med världskilogrammet. Och se till att ingen rör dig. Så här nära aldrig folk fått gå som nu.
Hade inte den här lilla cylindern varit i alla fall i princip pensionerad, så hade den nog knappast visats upp på det här viset. I alla år har den varit välbevakad. Denna lilla men viktiga mojäng som varit Håkan Källgrens fokus under många år.
Det är hjärtat. Man tänker på det varje morgon när man går till jobbet faktiskt. Fast man tittar på det bara en gång vart 50 år.
Så det var så för dig också? Det var så undanstoppat så du såg det nästan aldrig?
Nej, precis. Vi hade bara bestämda regler att först vart 50 år fick vi ta fram det och jämföra mot andra vikter som sen användes i praktiken.
Men hur tar man hand om det då om man nästan aldrig ser det?
Det står i en speciell krypta, kallar vi det förr i tiden, en speciell låda med dubbla nycklar och så vidare, så att inte en person kan gå in och öppna ens. Och dörren utanför också dubbla koder, så 2 personer. Men det kritiska var ju när man tog fram det vart 50 år och skulle kalibrera andra vikter som sen används i praktiken. Det var spännande dagar. Det pågick en vecka ungefär det hela. Jag tog fram det, gjorde massa mätningar, ställde in det och sen var det bara att sitta och räkna.
Men då var det då var det här kilogrammet som var facit. De vikterna skulle stämma, så att säga.
Ja, det stämmer.
Gjorde de det då? Vad hände om de inte gjorde det?
Man fick ju mindre differenser. Men då fick man justera värdet på de andra vikterna. För de blev referenser i nästa steg i kedjan.
Så det var inte så att man filade bort lite eller la till lite?
Nej,
liksom.
Det går inte.
Håkan Källgren, kilogramprototypsansvarig fram till för 16 år sedan. Sedan 2019 är alltså kilot definierat av naturkonstanter, precis som de andra enheterna i SI-systemet. Och från att det från början var viktigt att man använde samma enheter så att man överhuvudtaget var ens om måtten, så har det mer och mer blivit exaktheten som är viktig. På RISE i Borås och på Strålsäkerhetsmyndigheten finns de svenska riksmätplatserna. De som håller ordning på de exakta måtten här i landet. De som använder de exakta måtten är både forskare och industri runt om i landet. Nästa gång ett Gripenplan dånar förbi ovanför ditt huvud så kan du ju skänka en tanke åt hur många exakta mått som behövdes för att lyckas med utvecklingen av det.
Alla typer av accelerationer, hastigheter, krafter, en massa elektriska egenskaper behöver man också ha koll på. Så att av det RISE har visat här idag så tror jag nästan vi gör alla typer av mätningar för att kunna utveckla den här typen av flygplan.
Säger Per-Olof Marklund på Saab Aeronautics. Men rent praktiskt då? RISE och SSM är våra mätcentraler. Men det är inte så att utvecklarna på Saab springer här hela tiden.
Det är ju en lång kalibreringskedja. Vi vet ju att vi har ett antal riksmätplatser i Sverige. Och vi använder oss av externa firmer som kalibrerar våra mätinstrument. De i sin tur kalibrerar sina kalibreringsmätinstrument mot det som finns på riksmätplatserna. Så det finns en sluten kedja så man vet att de mätningar som görs faktiskt uppfyller kraven. Och rekalibreringar av det här slaget sker ju med regelbundenhet i våra både utvecklingsmiljöer och våra operativa flygplan också.
Kalibrering och exakthet, det är det som gäller. Och själva enheterna blir mer och mer precisa. Sekunden är den mest exakta bestämning vi har. Och ändå är det just den som man nu jobbar på att ytterligare förbättra. Dels för att den förekommer inbakad i andra mått. Men dessutom, säger Jan Johansson på RISE.
Dessutom är det ju så att hela vårt samhälle bygger ju på tid och frekvens. Vi pratar om kommunikationsnätverk, vi pratar om internet och vi pratar om elkraftsdistribution. Nästan allting har med antingen tid eller frekvens, alltså taktgivning, att göra.
Jan Johansson, ansvarig för riksmätplatserna på forskningsinstitutet RISE. Avslutningsvis, låt oss återvända till historieprofessorn Dick Harrison och tanken på vad de gemensamma enheterna och numera de exakta mätningarna har betytt. Till exempel för svensk industriutveckling.
Från början så hade vi en massa snillen. De hette i regel Johansson i efternamn. Som gjorde banbrytande uppfinningar. Alltså tumstockar och skiftnycklar och annars. Utan vilka vi omöjligen hade kunnat gå vidare. Och många av dem är byggde på internationella gemensamma måttenheter och bidrog till att saluföra det. Men de här måttsatserna sen, Johansson i USA till exempel, de låg till grund för mycket av den moderna verkstadsindustrin. Inte minst bilarna, Henry Ford till exempel, var helt beroende av det här om man skulle ha löpande bandet. Så mycket av massproduktionen inom industrin och internationaliseringen gick kanske 10-20 år snabbare eller mer än det. Och vissa branscher hade kanske inte existerat om man inte har haft de gemensamma motsatserna. Jag brukar säga att okej, vi hade antagligen kunnat köra bil idag utan de här internationella enheterna. Men det vet det tusan om vi hade kommit fram till en laptop än så länge. Alltså det hade gått mycket trögare om vi hade hållit oss med nationella och regionala motsatser. Nu har vi gemensamma standarder som gör det mycket, mycket lättare att utveckla världen. Och jag vill verkligen säga det här är ju inte bara business, det handlar också om att människor lärde sig samarbeta. Vi har alltså inte lyckats samarbeta om så värst mycket annat gemensamt när det gäller värderingar, men vi klarade av att se poängen med gemensamma måttenheter och detta fortsätter. Jobbet ligger inte nere och det ger mig hopp inför framtiden.
Dick Harrison, sist i Vetenskapsradion från Meterkonventionens 150-årsfirande. Producent Lars Broström, jag heter Camilla Widerbäck.
P1 Dokumentär.
God morgon, hur mår du?
Det är mars, det är perfekt.
Hallå, är du på plats?
Ja, det är jag.
En dag i Sverige.
Det finns en tid för att bygga upp och det finns en tid för att riva ner.
Om 8 människor på 8 platser runt om i landet.
Alltså det är jätteskönt att solen har kommit igen. Jag vill inte ha mer snö.
Hur mår vi? Och vad tänker vi om världen som den ser ut?
Det är som att se någonting på väg mot en katastrof. Man kan ju titta bort.
Lyssna i appen. Sveriges Radio Play.
I Radioskugga går jag, Fritte Fritzson, genom veckan som varit tillsammans med alla de radiokorrespondenter som inte får ta plats i det vanliga nyhetsflödet.
Ja, Lars Tumbelin med sin egen satellittelefon har tagit på egen firma.
I Polen så är den breda mitten oerhört smal.
Missa inte Radioskugga i Godmorgon Världen på söndagar, ja, och så på onsdagar då 18.50 och så när man vill i SR Play. Är det 2 eller 3 T-initiativ?
Om en halvtimme P1 Kultur som sänds från Malmö och leds av Lisa Wall. Före det en längre nyhetsuppdatering. Klockan är 12:30.
Här är lunchekot tisdag. Kommunal varslar om strejk inom privatvård och omsorg. Gazabor som väntade på nödhjälp sköts till döds och nu kräver FN utredning. 4 personer åtalade för dödsskjutningen på rapparen Xi Gambino och idag är det presidentval i Sydkorea. Det är rubrikerna i studion Carina Galanou Ipsonius. Vi börjar med strejkvarslet från fackförbundet Kommunal som varslar om strejk inom privat vård och omsorg från den 16 juni. Det handlar bland annat om deltidsanställdas ersättning vid övertid. Malin Ragnegård är förbundsordförande i Kommunal.
Det gör vi för att det ska vara likvärdiga villkor oavsett om man jobbar i privat driven omsorg och vård eller om man gör det i offentligt driven.
I om knappt 2 veckor kan det bli strejk inom privat vård och omsorg på ett stort antal arbetsplatser i Sverige om inte arbetsgivarsidan, Vårdföretagarna och Kommunal kommer överens om ett nytt kollektivavtal. Det här berör 50 000 anställda. Kommunal kräver bland annat att deltidsanställda ska få lika mycket övertidsersättning som heltidsanställda. Men eftersom de inte kom överens med arbetsgivarna la man idag ett varsel om stridsåtgärder från den 16 juni. Då blir det bland annat strejk, övertidsblockad och stopp för att ta in vikarier.
Nu kan man inte ta in extra personal eller övertid eller vikarier utan nu måste man faktiskt bemanna upp så som verksamheten kräver det. Och det är så det borde vara.
Per Östlund är förhandlingschef på Vårdföretagarna.
Vi har suttit i 2 månader och försökt att lösa det här utan varsel och konflikt. Men Kommunal har idag tyvärr valt att varsla ett väldigt omfattande varsel med strejk på ett stort antal av våra medlemsföretag. Det är väldigt tragiskt att vi inte kunnat enas.
Frågan om övertidsersättning för deltidsanställda har drivits av flera fackförbund i avtalsrörelsen.
Vi har varit beredda att göra samma lösning som andra har gjort när det gäller mertidsfrågan. För det är på mertidsfrågan som Kommunal har valt att stranda förhandlingarna.
Så här säger Per Östlund om konsekvenserna av varslet.
Det är ett väldigt omfattande varsel. Så det är klart att det kommer få väldigt allvarliga konsekvenser.
Nu tar medlare över för att försöka få parterna att komma överens.
Reporter här Olof Winblad. Och när det gäller strejken som pågår i landets hamnar så fortsätter den. Facket Hamnarbetarförbundet sa idag nej till medlarnas bud. Motparten Sveriges Hamnar anser att det redan finns ett kollektivavtal med fackförbundet Transport. Men att Hamnarbetarförbundets krav, citat, riskerar den svenska modellen. 27 människor uppges ha dödats i södra Gaza nära ett distributionscenter för mat. De besköts av drönare och stridsvagnar från den israeliska armén enligt källor i Gaza.
ماشي طبعا زحف والله ما هي ماشي زحف زحف على زحف على بطننا انا زحفت تقريبا مسافه 600 متر زحف على بطني.
Jag tvingades krypa fram till matdistributionscentralen, säger en man till Sveriges Radios medarbetare i Gaza, Sami Abu Salem. Mannen hade köat hela morgonen då de utsattes för beskjutning. Mannen lyckades få tag i lite mat men såg hur en man sköts i huvudet precis bredvid honom och hur andra skadades när de krypande försökte få tag i mat. Mannen säger att de besköts av israeliska drönare och stridsvagnar. Han lyckades ta sig därifrån sen, men plundrades på en del av det han fått tag i av andra desperata palestinier. Återigen kaotiska scener från södra Gaza. Återigen skottlossning när en distributionscentral som upprättats av den omstridda organisationen Gaza Humanitarian Foundation. Inga oberoende medier tillåts vara i närheten och uppgifterna är oklara kring vad som hänt och hur många som dödats. Vittnet säger till Sveriges Radio att folkmassan som var på jakt efter mat besköts när den närmade sig en rondell nära Rafah. Samma plats där uppåt 30 människor dödades och över 100 skadades i en liknande skottlossning i söndags. FN kräver en oberoende undersökning kring vad som hände då och generalsekreterare Antonio Guterres säger att det är oacceptabelt att palestinier riskerar livet bara för att försöka få tag i lite mat. Den israeliska armén säger att den först avfyrade varningsskott och sen sköt i närheten av människor som avvikit från utsedda zoner i närheten av centralen och som inte vek undan trots varningarna. Armén säger också att den är medveten om att folk kan ha skadats eller dödats och säger att den ska undersöka det närmare. Richard Myrenberg, Ekot.
I sydvästra Turkiet skadades närmare 70 personer och en tonårsflicka omkom vid nattens jordbävning söder om badorten Marmaris, uppger turkiska myndigheter. Jordbävningen hade en magnitud på 5,8 och kändes också i den grekiska övärlden. Tillbaka till Sverige. 4 män i 20-årsåldern har åtalats misstänkta för inblandningen i mordet på rapparen Si Gambino som sköts ihjäl i ett parkeringsgarage i Göteborg i juni förra året. 2 åtalas misstänkta för själva mordet och de andra 2 för bland annat grovt skyddande av brottsling. Med oss nu vår reporter Kristin Holmberg. Kristin, berätta, vad var det som hände den 4 juni förra året?
Ja, det var sent på kvällen när artisten parkerat sin bil i det här parkeringshuset som ligger på Selma Lagerlöfs torg på Hisingen i Göteborg. Och han sköts då med flera skott och männen som idag åtalas för att ha skjutit ska ha åkt bil samtidigt som de här skotten avlossades mot honom. Och Gambino och Johan ringde själv 112 men hans liv gick inte att rädda.
Har det framkommit något vad motivet är bakom den här dödsskjutningen?
Ja, enligt polis och åklagare så finns det inte något klarlagt motiv, men polisen säger att det här har planerats länge och menar också att de har väntat på honom och även gjort det vid flera andra tillfällen. Åklagaren kopplar mordet till en långvarig gängkonflikt, men artisten personligen tillhörde inte något nätverk. Jag har också pratat med föräldrarnas målsägande biträde Mia Sandros som säger att de har inte fått svar på varför deras son sköts. Och polisen säger också att det viktiga för dem har varit att hitta bevis för att kunna väcka åtal om mordet och inte just varför.
Och de här 4 åtalade då, hur ställer de sig till anklagelserna?
De mordmisstänkta förnekar de här misstankarna och de 2 andra har gjort vissa medgivanden men förnekar medhjälp till det här mordet. Och de har bland annat då eldat upp den här bilen som har använts.
2 av de åtalade greps ju kort efter det inträffade mordet. Imorgon är det 1 år sedan Si Gambino sköts. Varför har det tagit så här lång tid?
Jag har pratat med Peter Kron, han är gruppchef på grova brott här i Storgöteborg. Och han menar att det har varit en jättestor utredning med väldigt mycket omfattande material som kameraövervakning och kommunikation som man då har fått gå igenom och det tar väldigt lång tid att säkerställa. Och det är också genom det här materialet som man har kunnat se att det har varit ett välplanerat mord enligt dem då. Och att de här också ska ha väntat på honom vid tidigare tillfällen.
Kristin Holmberg med från Göteborg. Flera grova våldsbrott har skett i Örebro den senaste tiden där unga rekryteras via digitala plattformar och sociala medier för att begå brotten. Och nu kopplas Europol in. Enligt Johan Dahlgren vid Örebropolisen så är det här ett växande problem.
Så fort det är ett brott i nätverksmiljö, då är den här typen av upplägg alltid närvarande numera. Det förekommer alltid någon form av kommunikation på digitala plattformar.
Man kallar det här för crime as a service. Kriminella lägger upp något som kan likna vid annonser där man erbjuder betalning mot att någon begår brott. Men jämfört med förr där det kunde handla om stora ekonomiska belopp så handlar det idag inte ens om pengar utan man manipulerar barn och unga.
Det kan till exempel vara att om du gör det här, ja, då får du äta kebab och hänga med grabbarna en kväll på den nivån.
Och med anledningen av utvecklingen i Sverige så har nu Sverige, Europol och 7 andra länder inlett en insats som heter Operation Grim för att stoppa att unga rekryteras till brott på nätet. För idag är det till och med så att barn själva söker upp annonser och vill begå brott.
Det dyker upp barn och ungar som egentligen anmäler sig och säger att jag är redo för att genomföra ett våldsdåd och ber om att få bli rekryterad.
Och från polisens håll så vill man också uppmärksamma föräldrarna på att hålla koll på vad barn gör på nätet.
Det man kan göra som förälder och alla som har med barn att göra det är att vara närvarande, nyfikna och på deras digitala liv. Ställa frågor och själv finnas med på de här digitala plattformarna.
Sa Johan Dahlgren vid Örebropolisen. Reporter här var David Forsell, P4 Örebro. Sverige får över 16 miljarder kronor i stöd från EUs stora coronafond efter att EU-kommissionen beviljat en första utbetalning till Sverige. Den svenska ansökan på totalt 39 miljarder kronor drog ut på tiden och skickades in först i höstas. Stödet som EU-länderna får ska främst gå till klimatåtgärder och digitalisering. Klockan är 20:01. Du lyssnar på Lunchekot i P1 där vi strax ska höra om den fortsatta universitetsstriden i USA. Men först till Sydkorea där det är presidentval idag och snart stänger vallokalerna. Det är ett val som hålls efter turbulensen i vintras när den tidigare presidenten avsattes anklagad för försök till statskupp. Med oss nu direkt från Sydkoreas huvudstad Seoul är vår korrespondent Moa Kärnstrand. Hur viktigt är det här valet för Sydkorea, Moa?
Det är ett jätteviktigt val för Sydkorea, för det handlar ju dels om att man ska bevisa att den unga sydkoreanska demokratin har överlevt det här som hände i december när Yoon Suk-yeol utlyste militärt undantagstillstånd i landet och det blev politiskt kaos och stor rädsla. Så man ska visa att demokratin har överlevt. Men sen handlar det också om att många vill se en ny väg för Sydkorea. En lugnare miljö och en annan politik. Så att det handlar också väldigt mycket om att många vill se en ny ledare helt enkelt som inte tillhör det konservativa partiet.
Efter att den tidigare presidenten avsattes, då, vilka står emellan nu?
Ja, då har vi ju en representant, eller de två toppkandidaterna ska jag säga. Det är en man från Yoon Suk-yeols Folkets maktparti, det konservativa partiet som heter Kim Mon-soo. En politiker ganska långt ut på högerkanten. Och sen så har vi det demokratiska partiets Lee Jae-myung som är en mer progressiv liberal politiker men ändå i svenska mått mätt ganska mycket en höger mittenpolitiker. Och han är den som är favorittippad för han har lett de flesta opinionsundersökningar ganska så kraftigt fram till valet.
Vallokalerna stänger snart. Vad säger prognosen om utgången nu då?
Ja, prognosen säger ju att Lee Jae-myung är den som kommer att ta hem det här. Och det är väl det som de flesta tror här som jag har pratat med. Och många av dem som jag har pratat med vill ju också se det. De har röstat på honom och tror att han kan vara en person som kan kanske ena landet som är väldigt polariserat idag. Har blivit ännu mer polariserat under Yoon Suk-yeols tid vid makten. Och som tror att han också kan kanske lappa ihop relationen med Nordkorea som har blivit sämre och sämre. Och kanske också välja en rätt väg framåt för Sydkoreas ekonomi som också har stora problem. Och nu står man ju inför att förhandla med USA om tullarna till exempel.
Lite kort sist då. Om det nu blir ett maktskifte, vad innebär det för Sydkorea och regionen i stort?
Ja, för Sydkorea så innebär ju det att man rör sig lite mer vänsterut i politiken kan man väl säga generellt sett. Och geopolitiskt så är det ganska intressant för att det demokratiska partiets kandidat Lee Jae-myung, han har en inställning att man ska försöka stå något närmare Kina, kanske inte lika nära USA som Yoon Suk-yeol ville. och närma sig Nordkorea som sagt.
Tack Moa Kärnstrand med oss direkt från Seoul i Sydkorea. Vidare till USA nu där universitetsstriden trappas upp. President Donald Trump har ju hotat att dra in bidrag till flera av landets privata toppuniversitet, bland annat Harvard. Men liknande strider pågår även i flera republikanskt styrda delstater där delstatsuniversiteten nu står inför stora förändringar.
It's definitely been a roller coaster. There was this bill that may, you know, change higher education in Ohio as we know it.
Ohio är en av de republikanskt styrda delstater som har klubbat igenom en ny lag som innebär förändringar för högskolor och universitet. Debatten har varit intensiv som en berg- och dalbana, säger sista årsstudenten Nora Igelnik på Ohio State University. Den nya lagen innebär att universiteten i Ohio måste lägga ner mångfaldssatsningar. Anställda förbjuds att strejka och det ställs också krav på att undervisningen ska vara så kallat neutral i ämnen som politikerna bedömer är kontroversiella, som klimatförändringar och aborter. Syftet med lagen är att stoppa det som republikanerna anser är en politisk vänstervridning på universiteten.
Instead of fostering inclusion, it has become a tool for division, enforcing ideological conformity rather than true fairness.
Universiteten har blivit en plats för ideologisk likriktning, hävdade republikanen Tom Young i Ohios delstatskongress. Lagen börjar gälla i slutet av juni och den har väckt protester. Kritikerna beskriver den som ett ingrepp i den akademiska friheten. Ola Ahlqvist, ursprungligen från Stockholm, är professor i geografi på Ohio State University.
Så att det står till exempel, man får inte indoktrinera studenter. Och jag kan fråga alla mina kollegor, de skulle aldrig drömma om att försöka indoktrinera någon. De älskar att få mothugg i klassen. Föra en akademisk diskussion kring någonting som är svårgreppbart och svårförståbart. Det är ju liksom det vi brinner för.
Och Ola Ahlqvist hör till dem som tror att det kommer bli ett annat, försiktigare samtalsklimat på universiteten.
Det känns som att den öppna debatten har avtagit. Och det var inte därför jag kom hit, för att hålla på och vakna min tunga, snarare tvärtom.
Gina Lindberg i Columbus, Ohio.
Och ett längre reportage det kan du höra i Studio 1 i eftermiddag eller i appen SR Play. Den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD skriver ner sin tillväxtprognos för världen med 0,4 procentenheter för 2025. Samtidigt så väntar Sverige återhämta sig något. Finansminister Elisabeth Svantesson.
Den tillväxten revideras ju ner både i Sverige och i väldigt många andra länder. Och det är i linje med vad vi ser. Och det beror ju grund och botten på en politik som förs nu i USA med Trump som byter lite tankar och politik nästan för varje vecka. Och det skapar osäkerhet och oförutsägbarhet och håller igen investeringar och konsumtion.
Ja, enligt prognosen kommer Sveriges tillväxt ligga på 1,6% i år att jämföra med 0,7% förra året. Och även om det är en förbättring är det fortfarande en bra bit under tillväxtprognosen för världen som skrivs ner i rapporten från 3,3% till 2,9%. Anledningen stavas tullar och ett allmänt osäkert världsläge. Nedgången är mest märkbar i Nordamerika och Kina, men marginella minskningar i resten av världen är att vänta som följd av det. Dessutom skriver OECD upp inflationsprognosen i världen från 3,7 till 4,2%. Även där skriver de att vågen av protektionism i form av tullar och andra handelshinder spelar in. Sorgligt, menar Elisabeth Svantesson.
Att den amerikanska administrationen bedriver ett handelskrig mot i princip alla andra länder. Det skadar inte bara amerikansk ekonomi utan också allas vår andra ekonomi, och tillväxten hålls ju nere, det dämpas. Eftersom företag håller tillbaka investeringar, hushåll är försiktigare med att konsumera och det påverkar oss alla.
Reporter här, Hampus Zetterqvist. Och en titt på marknadsnoteringarna. Stockholmsbörsen har gått ner 0,2%. På de stora Europabörserna har Londonbörsen gått ner 0,1%. Frankfurt upp 0,1%. En dollar handlas för 9,59 på valutamarknaden och en euro för 10,93. Och här hemma så har en person med starka kopplingar till Ryssland arbetat med känsliga uppgifter på Sundsvalls kommuns IT-avdelning i mer än ett års tid. Nu har han tvingats sluta efter att inte ha klarat kommunens säkerhetsprövning, men den gjordes nästan ett år efter att han anställdes. Patrik Oksanen är expert på säkerhetspolitik med fokus på Ryssland.
Det är ju slående att kommunen inte gör säkerhetsprövning på en tjänst som borde säkerhetsprövas innan personen tillträder.
Mannen med kopplingarna till Ryssland anställdes som drifttekniker på Sundsvalls kommuns IT-avdelning i augusti 2022, men då utan att han säkerhetsprövades. Först omkring ett år senare gjordes prövningen, som då gav resultatet att mannen omedelbart blev avstängd från sin arbetsplats och anställningen upphörde.
Det är ju ett tydligt tecken på att Sundsvalls kommun inte hade ordning på sitt säkerhetsskyddsarbete.
IT-teknikern som blev av med sitt jobb har besökt Ryssland och skrivit på sociala medier som kan tolkas som ett stöd till Putins syn på kriget i Ukraina. Alexandra Hellström, säkerhetsskyddschef på Sundsvalls kommun, menar att rutinerna fungerar idag, men medger att en säkerhetsprövning borde ha gjorts innan den här mannen anställdes. Vilket kan innebära att Sundsvalls kommun brutit mot säkerhetsskyddslagen, menar Patrik Oksanen.
Det är väl ganska uppenbart att Sundsvalls kommun i det här fallet inte följde säkerhetsskyddslagen.
Och den aktuella IT-teknikern själv säger till P4 Västernorrland att han inte fått någon förklaring till varför han fick sluta, men att det antytts att det har med hans Rysslandskopplingar att göra. Han säger också att han inte stöder Ryssland i kriget. Han är inte misstänkt för något brott. Reporter här var Christer Thunesson, P4 Västernorrland. Nu till något helt annat, för flera unika klänningar som visats på en utställning på Konstmuseet Millesgården i Stockholm har stulits. Och nu har vi med oss Kulturnytt, så Sara Ek, berätta för oss, vad är det som har hänt?
Ja, det är ett antal plagg och föremål från utställningen Extas, den svenska divan dyrkad av Robert Fuchs, som har stulits. Den här stolden inträffades under en transport i Stockholm när kläderna skulle lämnas tillbaka till sina långivare. Och så här säger dragartisten och skådespelaren Robert Fuchs som har kurerat den här utställningen.
Det här är alldeles fruktansvärt. Det är så otroligt ont i hjärtat. Det var över 60 klänningar. Det var ju alltid från originalklänningar av Jenny Lind, Kristina Nilsson, Sara Leander, Ingrid Bergman.
Och vad säger man från Millesgården då om det som har hänt?
Sara Källström, som är vd och museichef på Millesgården museum, hon säger att de ser väldigt allvarligt på den här händelsen.
Nej, så här ska det absolut inte gå till, och vi har jättetydliga rutiner för det här. Det som har uppstått här är att leverantören har avvikit från de här rutinerna. Men ansvaret ligger på oss när vi lånar in saker.
Vet man mer exakt vad det är som har stulits?
Millesgården säger att de i nuläget inte kan gå ut med vilka långivare som är berörda eller hur många föremål det rör sig om eller värdet på dem, men att det rör sig om ett mindre antal. P4 Stockholm har däremot pratat med Lars-Åke Babsan Willemsson som berättar att han har blivit drabbad av den här stölden.
Babsan-kläder kan jag väl sy upp nytt, det gör jag väl i varje vecka tänkte jag säga. Men det är det här affektionsvärdet. Det är ju liksom, finns ju inte en chans att de ska kunna sälja det här någonstans.
Svårt att sälja, säger Lars-Åke Willemsson. Men vad händer nu då?
Stölden är polisanmäld och Millesgården har varit i kontakt med alla de här berörda långivarna. De hoppas på att det som stulits kommer gå att hitta och sen återlämnas. Och så håller de koll på andrahandsmarknader ifall att någon skulle försöka sälja de här föremålen. Blir föremålen inte återlämnade så kommer försäkringar att täcka det som Millesgården kallar den monetära förlusten.
Tack för det, Sara Ek, Kulturnytt. Nu till Radiosporten och Per Karl.
Och det ska börja med att handla om fotboll, därför att ikväll avslutas damernas Nations League med hemmamatch mot Danmark.
Kvällens match mot Danmark är inte bara en gruppfinal i Nations League, utan kan även ge svenska spelarna en självförtroende boost inför EM, där Sverige möter just Danmark i EM-premiären om en månad. Vi hör Fridolina Rolfö om vikten att få med sig ytterligare en seger mot just Danmark.
Men mycket skulle jag säga. Vi har bra koll på dem. Vi har spelat mot dem många gånger tidigare. Men just den här känslan att veta att vi kan vinna mot dem och vi har ett övertag. Det är en härlig känsla att gå in i ett mästerskap med. Det bygger självförtroende och det är det vi vill ha. Vi vill att vi ska spela bra och få en riktigt bra genomkörare mot Danmark och prestera på en hög nivå.
Vid minst kryss mot Danmark i kvällens match så väntar för Sverige semifinal i Nations League till hösten.
Andreas Lundin, reporter. Matchen hör ni i kvällens Sportextra från klockan 19 i P4 eller i appen Sveriges Radio Play. Herrlandslaget är samlat. Anfallsstjärnan Viktor Gyökeres lämnar landslagssamlingen på grund av skadekänning. Landslaget är därmed utan alla de tyngsta anfallsnamnen. Alexander Isak och Dejan Kolosevski saknas ju sedan tidigare. Landslaget tränar just nu i Stockholm med sikte på landskampen mot Ungern på fredag och Algeriet kommande vecka. Öster säljer Josufa Sanyang till Slavia Prag. Den 19-åriga mittfältaren kom till Öster inför årets säsong och har startat 9 av 11 matcher i Allsvenskan. I sitt pressmeddelande så skriver Öster att försäljningen innebär ett transferrekord för Smålandsklubben.
Och vi tackar Per Karl och Radiosporten för det. Och så har vi fått veta att musikerstrejken är avblåst. Parterna har nämligen kommit överens om ett nytt avtal som ger frilansarna bättre villkor, det här uppger Musikerförbundet. För ett par veckor sedan så la ju förbundet ett strejkvarsel efter oenighet om lägsta löner och anställningstrygghet för frilansmusiker. Strejken skulle ha brutit ut på torsdag. Och med det så avrundar vi Lunchekot den här tisdagen som idag producerades av Helena Sjöholm. Jag som har gett i nyheterna heter Carina Galanou Ipsonius och nu lämnar vi över till SMHI för en land- och sjöväderrapport.
God eftermiddag. På SMHI finns Angelica Lundberg. Vi har mest soligt väder i stort sett hela landet i samband med en högtrycksrygg. Dock finns ett omfattande lågtryck mellan Island och Brittiska öarna som rör sig in på Norska havet. Och tillhörande moln- och nederbördsområde breder från ikväll ut sig över landet. Imorgon väntas allmänt mycket moln och tidvis regn eller skurar. Vidare under veckan så fortsätter det här ostadiga vädret. Moln och skurar varvas med solglimtar samtidigt som det stundtals blir ganska blåsigt. Idag och imorgon är risken för skogsbrand stor eller mycket stor i delar av Östra Götaland, Östra Svealand och på norra Gotland. Gräsbrandsrisken är stor eller lokalt mycket stor i delar av fjälltrakterna och nordligaste Lappland. Prognos fram till imorgon kväll. Västra Götaland, mest soligt. Ikväll mulnande västerifrån följt av regn eller skurar. I natt 10-15 grader. Imorgon mycket moln och fortsatt regn eller skurar. På dagen 14-18 grader, i Skåne omkring 20. Sydlig eller sydvästlig vind med friska vindbyar. Östra Götaland, Öland och Gotland, soligt och ikväll mest klart väder. I natt mulnande västerifrån och då 8-12 grader. Imorgon molnigt med skurar, på dagen 18-23 grader. Sydlig eller sydvästlig vind med friska vindbyar. Västra Svealand, soligt eller växlande molnighet, ikväll mulnande västerifrån, i natt följt av regn eller skurar, då 5-10 grader. Imorgon mycket moln och tidvis regn, på dagen 12-17 grader, sydlig vind med friska vindbyar. Östra Svealand, soligt, främst över Uppland, en del stackmoln. Ikväll klart väder, men i natt mulnande västerifrån, då 8-12 grader. Imorgon molnigt med tidvis regn, på dagen 17-20 grader. Sydlig eller sydvästlig vind, imorgon med friska vindbyar. Hela södra Norrland, soligt eller växlande molnighet. Ikväll klart till halvklart väder, i natt mulnande från sydväst. Över fjälltrakterna och inlandet följt av skurar. I natt 5-10 grader. Imorgon allmänt mycket moln och skurar. På dagen 12-17 grader, i högterrängen 5-10. Vind omkring syd med friska vindbyar och på Karlfjället tidvis frisk vind. Norra Norrlands kust och inland, soligt eller växlande molnighet och främst och längst i norr passerar skurar österut, västlig vind. Ikväll mest klart väder, i natt 4-8 grader och molnigheten ökar sakta söderifrån. Imorgon längst i norr först soligt, annars allmänt mycket moln och skurar. Då 10-15 grader och sydlig vind. På eftermiddagarna friska vindbyar. Norra Norrlands fjälltrakter molnigt, men under dagen minskad molnighet och ikväll mest klart väder. I natt 0-5 grader och molnigheten ökar sakta söderifrån. Imorgon fram på dagen åter molnigt med skurar och 5-10 grader. Västlig vind som vrider till omkring syd, på Kalfjället tidvis frisk vind. Så en sjöprognos med siktsammanfattning på samtliga farvatten, måttligt i god sikt. Från ikväll tidvis regn eller skurar. Utsikter till imorgon kväll, Skagerrak och Kattegat, syd eller sydväst 7-12 meter per sekund. I natt något avtagande. Värnen omkring syd 3-8, i natt tillfälligt något ökande. Öresund, Bälten, sydvästra, södra och sydöstra Östersjön. Omkring syd 3-8, tidvis något ökande. Mellersta och norra Östersjön, syd eller sydväst 3-8, imorgon syd eller sydost, ökande 7-12. Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet, växlande 1-5. Ikväll omkring syd och något ökande. Imorgon ökande 7-12. Norra Kvarken och Bottenviken omkring syd 3-8, imorgon 5-10 meter per sekund. Klockan 12 hade Stockholm 19 grader, Göteborg 14, Malmö 16, Karlskrona 15, Kalmar 18, Visby och Jönköpings flygplats 14, Norrköping 16, Karlstad 15, Gävle 14, Mora 15, Sundsvall 16, Östersund 12, Umeå 16, Vilhelmina 13, Luleå 15 och Kiruna 11 grader. Det var allt från SMHI. God eftermiddag.
P1, Sveriges Radio.
Klockan är 1, här är P1 Kultur. I fredags så skulle rapparen Yasin kliva upp på scenen på Brännbollsyran i Umeå. Det skulle bli hans första spelning på 9 år, men den ställdes in i sista stund. Där fanns en hotbild mot hans liv. Många fans i publiken blev besvikna över den inställda spelningen och andra fick vatten på sin kvarn. För redan inför spelningen så hade kommunen dragit in bidrag till festivalen och uppat säkerheten. Yasin har dömts och suttit i fängelse för både grovt vapenbrott och för förberedelse till människorov. Han sägs ha kopplingar till kriminella nätverk. Här i P1 Kultur så frågar vi oss, är Yasin missförstådd poet eller våldsromantiker? Vi ska lyssna närmare på Yasins musik idag. Jag heter Lisa Wall.
Vet du vad? Rapp är ingen konst, det är bara rapp. Han som dog igår, det är inte bara en siffra, det är min grabb, det är bord. Standarden är sämre än du tror. Den som sticker ut, det är inte han med hål i sina skor. Hur jag mår? Morsan sa jag inte hennes son när hon såg. Vad är redo att göra för att ta mig härifrån? Jag vill ha mer. Sen min farsa taggar, jag har aldrig varit hel. Broke as a joke, men jag måste ta det lugnt. Jag har fortfarande min del. Plus jag har en dotter nu, för mycket står på spel. Jag skriver det jag ser, men de kritiserar hellre det jag skriver än de kritiserar det jag ser.
Den ena sidan säger att Yasins musik glorifierar en kriminell livsstil. Den andra sidan säger att Yasin har blivit ett slagträ i en större debatt. Eller är det som han själv precis rappade, att de kritiserar hans beskrivningar av sitt liv mer än det han faktiskt beskriver? Jag säger välkommen till musikjournalisten Petter Hallén från P3 Din Gata. Du sitter i en studio i Stockholm. Hallå där.
Det stämmer, hej hej.
Du var på plats på Brännbollsyran i Umeå i fredags.
Det var jag.
Vad tänkte du när den här spelningen blev inställd?
Det var ju en väldigt dramatisk liksom, nyhetsdag. Mm. Alltså, det kom liksom i olika, alltså, nyheterna kom ju liksom, en efter annan. Först så kom ju Aftonbladet ut med de här uppgifterna om att det skulle funnits en mordplan på Yasin som skulle ha avstyrts och två personer skulle ha tagits. Och att den här mordplanen, vi fick inte reda på några detaljer, men att den skulle då ha skett på något sätt i samband med festivalen. Och då gick ju Umeåpolisen ut och sa att vi bedömer fortfarande som att säkerhetsläget på själva festivalen, att det inte finns en ökad hotbild där, och att vi bedömer att spelningen kan genomföras. Men sen bara timmar senare så gick ju Brännbollsyranfestivalen själva ut och sa att vi har tagit beslutet att på grund av den mediala uppmärksamheten som har lett till oro hos både besökare och personal, så har vi valt att ställa in spelningen med Yasin. Och då hade ju vi...
Vad tänkte du då?
Ja, nej, men det var ju en besvikelse. Vi var ju där för att bevaka festivalen. Vi hade ju varit runt och pratat med väldigt mycket, framförallt unga personer, kvällen innan i Umeå, som många hade rest långt från hela norra Sverige, men även liksom från hela Sverige. Och väldigt, många var väldigt... Liksom såg fram emot den här spelningen mycket, samtidigt som vissa också uttryckte en viss oro. Mm. Och sen så nästa dag så var ju väldigt många väldigt besvikna.
Jag ska också välkomna musikjournalisten, läraren och skribenten Hassan Ramic som sitter i Örebro. Hallå där!
Hej, hej!
Hej! Vad var din reaktion på den här nyheten om att spelningen blev inställd?
Det var inte, jag vet inte. Jag, både besvikelse men också så här ganska väntat.
Det handlar ju om människors säkerhet. Jag menar, det pratas om hot mot Yassins liv. Det kanske ändå är rimligt att konserten ställdes in.
Ja, men det var inte polisen som gjorde den bedömningen. Man tänker ju liksom att det är de som är proffsen i det här. Och samtidigt så de här uppgifterna om hotbilden mot honom var ju någonting som läcktes till Aftonbladet. Det var inte liksom polisens officiella kanaler som kom ut med det. Utan det var liksom någon eller några som läckte till media och sen så... ja.
Alltså, jag tänker att vi måste gå tillbaka lite grann. Jag tror inte att alla P1-lyssnare har helt koll på vem Yassin är. Petter, vill du börja beskriva Yassin?
Yassin kommer från Rinkeby i Västerort, Järvaområdet i Stockholm. Och han började rappa väldigt tidigt. Så i mitten av 10-talet när han var liksom 14, 15, 16 år så började han och andra i hans närhet att helt enkelt rappa direkt till sina fans. Och nu blir det lite tekniskt här, men om en väldigt snabb summering så tidigare var du tvungen att ha ett skivkontrakt för att kunna nå ut till fans inom rap. Och sen så lite senare var du tvungen att liksom vara associerad med vissa kollektiv och vissa producenter och så. Men vad de här väldigt unga killarna visade utan att riktigt ha en plan på det var att de kunde använda den tidens teknik, den tidens sociala medier och helt enkelt spela in sig själva när de rappade i bilar och på skolgårdar i Rinkeby. Och sen så blev de väldigt, väldigt kända och uppskattade först i sitt område och sen i alla, skulle jag säga, liknande områden, det vi brukar kalla citattecken förortsområden i hela Sverige. Och sen så i takt med att det blev lättare att få in sin musik på streamingtjänster och vissa andra tekniska saker hände, så i slutet av 10-talet så var Yassin en del av en generation rappare som tog upp rapmusik i Sverige till den absoluta toppen av populärmusik. Jag brukar säga att man puttade ner kanske EDM som kanske var den populäraste formen av populärmusik innan dess.
Från topplistorna då, ja.
Precis, och då pratar vi alltså om unga människor. Så att jag skulle säga att Yassin är liksom en person och en artist som oavsett om du tycker om hans musik eller inte, och du väldigt många har väldigt många starka åsikter om honom, men jag skulle säga att om du är under 25 i Sverige så vet du vem det är.
Hassan, varför är han så populär?
Han är så populär för att initialt så var det helt enkelt så att han gjorde den sortens musik för en väldigt ung publik, väldigt online publik som bara kände igen sig i honom. Han hade ett omedelbart tilltal, så att säga. Liksom, den ungen som rappade i de här YouTube-videoserna var en av ungarna på gården i stort sett. Men samtidigt så är han ju exceptionellt begåvad. Han är ju väldigt, väldigt, väldigt bra på det han gör. Och de här berättelserna, liksom, det var saker som folk och ungdomar framförallt kunde samlas kring. Men också andra ungdomar som inte var från de områdena, sen liksom när det här snöbollade, kunde se på med lite så här rosafärgade exotifierande glasögon och drömma om.
Ni har fått välja ut några låtar. Jag tänker vi ska börja med den kanske mest kända, Trakten min, den är från 2016. Hassan, vad handlar den om?
Den handlar, precis som det låter, om Yassins trakt. Och det är också så här intressant användning av språk här. Att liksom sätta det här possessiva pronomenet min efter objektet. Mm. Så trakten, bestämd form min. Det är väldigt så gammaldags användning av språk. Nej, men det är ett slags gammaldags användning av språk som är... tycker jag ganska fascinerande liksom, att man
som systra mi på sånt. Gammal. Man märker att vi har en svenska lärare här med oss.
Vi lyssnar lite lärare. Grann.
Tack. Om det händer jag är redo. Jag har inte någon brud, jag sätter ringen på min ego. Jag bygger upp en kundkrets fort som det var Lego. Om du aldrig hört mitt namn, sätt på din stereo. Jag är uppväxt i knas. Ändå jag mår bra, jag försöker vara low-key. Röker som jag smoky. Folk de är som fåglar, de pratar med the police. Du kan inte vara i trakten min om du inte är härifrån, härifrån. Klart att jag får paranoia varje gång jag taggar härifrån.
Handlar också om en knarkhandlares vardag, kanske man kan
det kan man
simplifiera. Så, vad är det han gör här som är så bra då, Hassan?
Nej, men han målar upp de här enkla bilderna med den här så enkla, relaterbara liknelsen. Jag bygger upp min kundkrets som det var Lego. Alla har väl byggt Lego någon gång? Och när du har instruktioner så är det väldigt lätt att bygga Lego. Och du kan använda din fantasi att bygga Lego. Så, och han bygger sin kundkrets så. Och liksom, han pratar liksom om de här sakerna som en knarklangare gör. Han röker gräs, han duckar polisen, han, liksom så här, han beskriver en dag på jobbet.
Varför har du valt den?
För att det här är liksom en av Sveriges nationalsånger, en av Sveriges moderna nationalsånger som svensk hiphop har bidragit med. Och Yasin är en i raden.
En låt
många.
Om en knarklangare är en nationalsång. Nu får du förklara dig här.
Ja, men vadå? Vi har väl haft knarklangare i Sverige så länge det har funnits knark.
Jag förstår.
Det är ett yrke som vilket annat.
Kanske ja, jag vet, inte.
Jag vet inte om
kriminellt.
Det är ett yrke som vilket annat. Men om jag ska få liksom, spela in på vad du försöker komma med här nu som invändning, Lisa, så är det ju naturligtvis så att det är många lyssnare som hajar till på vad Hassan säger här nu. Men om jag liksom får bredda den bilden, så det är självklart inte så att alla ungdomar som har lyssnat under alla år och älskar den här låten. Jag menar, när vi var i Umeå och var runt och pratade med unga människor, så är det liksom väldigt många kan rappa hela den här låten. Alltså att man kan den ord för ord. Men det är självklart inte så att alla de här människorna identifierar sig med att vara en knarklangare eller vill vara en knarklangare, men man identifierar sig, alltså, för det första, det är liksom, det är häftigt och coolt, och då får vi väl ställa oss frågan, varför